budskapet till den enskilda vårdgivaren är då att i ett kliniskt möte när man träffar sin patient så är det helt okej att ställa öppna frågor istället för att gissa. För att man upplevs aldrig som diskriminerande om man ställer en öppen fråga, även om den är kanske lite närgången eller så. Men i vårt gebit så pratar man väldigt mycket om närgångna saker,
ja,
av naturliga skäl.
Hur kan vi se till att migranter får bättre vård inom området sexuell och reproduktiv hälsa? Det gäller att vara lyhörd för olika kulturer i mötet med patienter utan att tappa det medicinska perspektivet. Du lyssnar på Forskarpodden vid Uppsala universitet och det här avsnittet produceras av mig, Annika Hult.
Jag heter Birgitta Essén och jag är läkare, förlossningsläkare i botten och jobbar här på Uppsala universitet som professor, klinisk professor i ett ämne som heter internationell kvinno- och mödrahälsovård.
Du forskar om migration och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa. Vad handlar det här projektet om?
Ja, så min forskning handlar om att ge förbättrad vård för migranter, men också fokus på att ge instrument för vårdpersonal och öka förståelsen. Och då med fokus på värdekonflikter och kulturella förändringar, hur man ska hantera dem inom hälso- och sjukvården. Man kan ställa en överordnad forskningsfråga som vi har i våra projekt, att var och hur drar man gränsen för att hantera önskan om att ge kultursensitiv vård utan att principerna för jämlik vård och lika behandling för alla åsidosätts. Så det är den mer övergripande frågan.
Mm. Och vad är din ingång till det här?
Ja, jag är ju läkare och jobbar hela tiden med personer som söker sjukvård eller kommer att få problem, alltså att man jobbar med förebyggande. Men också som lärare och professor med forskning. Och jag har haft en oerhörd fördel i mitt liv att jag då både jobbar kliniskt här i Sverige och varit intresserad av migranter som kommer till sjukvården. Men också att jag har jobbat och forskat i många migranters hemländer, både i Mellanöstern och i Afrika.
Ja, precis. Så att du är liksom läkare, du jobbar kliniskt samtidigt som du forskar.
Precis, det är det som är klinisk professur, att man har en fot i verksamheten också, och där studenterna med går ju.
Mm.
Läkarutbildningen till exempel.
Mm. Och var hämtar du din inspiration till forskningen?
Ja, för mig, förutom då patientmöte och möte med människor i en globaliserad värld, så är det också att jag har varit mycket inspirerad i många år med ett tvärvetenskapligt samarbete just med forskare inom samhällsvetenskap och humaniora och speciellt inom antropologi.
Mm. Varför är det så viktigt att jobba tvärvetenskapligt inom det här området, just kvinnovård och reproduktiv hälsa?
Ja, alltså jag lärde mig då att inom samhällsvetenskap och även humaniora så jobbar man mycket med något som de kallar för diskurser. Och det betyder hur man ska förstå människor i människan och samhället. Och en diskurs, har jag förstått, det är liksom en uppfattning som råder om ett visst ämne för stunden. Det kan vara liksom vad det är för samtal man pratar om och idéströmningar som dominerar. Men då tänkte jag som forskare hur påverkar de här idéerna och föreställningarna och värderingarna som är så framträdande att jag ser dem inom mitt område, inom kvinnohälsa och reproduktion och sexuell och reproduktiv hälsa. Det är ganska värdeladdade områden inom medicin. Så jag var liksom intresserad att se på synpunkter som finns, vårdsökande, hur man ska bemöta. Det finns mycket föreställningar om behandlingar med mera. Och efterhand så har jag liksom sett hur medicinska fakta liksom, som bygger på empiriska kunskap, hur de ibland då har blivit underordnad mot de här diskurserna som mer är baserad på idéer och ideologier. Och då borde egentligen empirin vara mer överordnad. Och att idéerna, ideologin tar över. Och det har liksom varit en utmaning för mig, för att det är ju aldrig fel med idéer, men data och empiri är ju ändå det som vi tror gagnar patienten eller individen primärt.
Mm. Och varför blir det så komplext just inom ditt område?
Ja, och många år så har jag då diskuterat, och vi har med främst då med antropologer, och att kommit fram till att vården faktiskt är ett väldigt komplext system. Och traditionellt så lär vi oss att det är en arena för att diskutera och behandla biomedicinska frågor eller hälsofrågor. Och våra utbildningar inom vården till sjuksköterska eller läkare, det är ju den kunskapen som är grunden, så att säga. Men egentligen i vårdmötet eller vården som arena, det är egentligen, som vi ser det, en smältdegel både av politiska och moraliska värderingar. För vi styrs ju av politiska policy och regler. Och sen har ju vi, alltså människan har ju alltid sin moral och sociala värderingar. Och det blir ju liksom en utmaning, speciellt då när man är ett samhälle som det ser ut idag. Att det är strömningar från olika håll. Kallas ibland för det mångkulturella samhället eller diversifierat möte. Så här.
Mm. Det som det handlar om, din forskning, det är ju bland annat migration. Och i Sverige har vi tagit emot många invånare från Mellanöstern och Somalia. Från helt andra kulturer som skiljer sig mycket från den svenska kulturen. Och hur har det gått när de här har kommit till hälsovården? Vad visar er forskning om det?
Ja, egentligen var det här början på min avhandling. Det är liksom, nu är vi i mitten av 90-talet. Då fanns det inte så mycket kunskap om migration eller om invandrare, som vi sa då. Men för över 25 år har vi nu vetat att det finns en grupp av migranter som det går väldigt dåligt för fortfarande, som har en hög sjukdomsbörda och socioekonomiskt utsatta. Och det är grupper från Afrika söder om Sahara. Och det handlar oftast mycket fokus på personer från Afrikas horn. Och det vi har sett då, förutom den här sjukdomsbördan, och den kvarstår både bland gravida kvinnor och nyfödda, men att det finns också en god adaptation. Många migranter liksom, man accepterar, man söker sjukvård och får acceptans för våra behandlingar. Men det som har tagit lite längre tid, så är det adaptationen och det här som vi har varit vana i Sverige, att vi har en preventiv sjukvård, att man förebygger. Och det har ju inte så mycket med afrikaner att göra, utan det är globalt sett så finns det inte samma förståelse. Ja, men jag mår ju bra, varför ska jag ta det här och varför ska jag göra det? Jag har ju inga problem. Och det där har vi sett inom mödravården, som är ett klassiskt område där man försöker förebygga innan något har hänt. Att den compliance har varit, tagit lite längre tid. Men det vi också har sett nu i forskningen som är väldigt spännande, det är hur snabbt vissa kulturella praktiker förändras. Och det handlar inom genus och sociala normer. Och ett exempel som vi tycker är väldigt intressant att belysa, det är det här med könsstympning, som ses som en väldigt djupt rotad förfärlig sedvänja i Afrika. Men vi ser hur den somaliska diasporan som kommer till Europa snabbt liksom förändras, och att man lämnar den här traditionen bakom sig. Flickor omskärs inte, medan man fortsätter att omskära pojkar. Så det finns liksom en genusförändring där. Och sen har vi sett också att pappor, fädrar, får en större delaktighet. Att det blir, man går från ett moderskap, kan man säga, som är traditionellt i hemländerna. Att mamman sköter barnen och det är kvinnor som håller ihop när det gäller moderskap. Men att i Sverige så integreras man till en delaktig föräldraskap, vilket vi har i det svenska samhället liksom har promotat sedan 70-talet. Och det ser vi som en väldigt positiv genusförändring.
Alltså det har skett en hel del förändringar då i den här gruppen.
Och samtidigt så ser vi då att de här kulturella förändringarna, att vi, om jag nu får säga vi då, vi inom vården eller som alltid har bott i Sverige, att vi är lite mer konservativa här och inte ser de här förändringarna. Och det ser man då i våra policy, att man behåller ibland en liten stereotyp bild utav att ja, en gång denna kultur, alltid denna kultur. Men som antropologer säger, så är ju kultur mer liksom vad man gör, en vana, och alla vanor är ju dynamiska och föränderliga.
Ja, precis. Och det som ni tar upp i projektet är ju det här med att vara kultursensitiv, att då försöka förstå olika kulturer, och, men samtidigt så att det fortfarande ges en jämlik vård.
Ja.
För att, är det där någonting som ibland blir fel då inom vården, att,
ja,
att man försöker vara kultursensitiv? Och på vilket sätt kan det då bli fel?
Ja, jag kan ge några exempel liksom, när man vill väl men det blir fel. Ett exempel om att man har introducerat kulturdola som ett försök då, pratade ju om det här med att afrikanska migranter var utsatta med hög sjukdomsbörd och socioekonomisk riskgrupp. Och då har man inom vården då, främst förlossningsvården, introducerat kulturdolor med tanken att deras kvinnor som kände till deras kultur var liksom mer sensitiva och det skulle bli bättre förlossningsutfall. Men där har flera andra forskare visat att de utlandsfödda som man ville komma åt, att det kvarstår fortfarande de här sämre utfallen. Trots den kunskapen av forskningen så fortsätter man liksom att allokera resurser till kulturdola. Och vi gjorde sen ett annat projekt och tittade på liksom dolan som arbetskraft och såg att det var en komplicerad situation. Det blev faktiskt så att kulturdolan blev liksom som en utnyttjad arbetskraft och göra saker där hon varken var utbildad för eller hade mandat för på förlossningen. Hon jobbade väldigt många timmar. Hon var inte utbildad tolk men skulle ändå arbeta med det. Sekretess som är oerhört viktigt när man kommer in i en patients liv så att säga. Fanns det inga regleringar för. Så det är ett exempel på att man vill väl men det blev fel både för migrantpatienten faktiskt och för dolan då.
Mm.
Så där är ett exempel man kan lägga resurser mer då på kända medicinska problem.
Just det.
Och en ökad, jag brukar säga, alltså det är de här patienterna som ska ha den duktigaste barnmorskan.
Mm.
Det är mest, för att de har mest problem så att säga. En annan exempel då på när man vill väl men det blir fel, det är hämtat då från abortvården som en del inom kvinnohälsa. Och där vi har ju sedan 70-talet en vilja inom vår policy med att ge lagreglering sedan 70-talet, att det liksom kvinnor ska fritt välja om man ska behålla en graviditet eller inte. Och det är väldigt utpräglat på våra abortrådgivningar runt om i Sverige. Och det är ju, ja, Socialstyrelsen ligger bakom det och så vidare. Men samtidigt så ser vi att det finns en policy och där politiker har bestämt att man ska ge bidrag, ekonomiska bidrag, och det är Myndigheten för trossamfund som har ett led att i det mångkulturella samhället så ger man ekonomiska bidrag då till religiösa rådgivare som ska verka på våra sjukhus. Och vår forskning visar då när vi har intervjuat de här religiösa rådgivarna som är från olika trossamfund, att man, många av dem är liksom klart att man uppmanar att inte göra abort. Inte ha någon reflektion över den här svenska lagstiftningen. Med undantag då för religiösa rådgivare inom Svenska kyrkan, den lutherska kyrkan. Så att det blir då en kollision mellan å ena sidan abortlagstiftningen, att det är kvinnans eget beslut, och det som gäller de religiösa rådgivarna. Så blir det, ja, man har tänkt väl i ena fallet och även i det andra fallet, men man har inte tänkt dem ihop, så att säga.
Nej.
Och det där kan, det där är ett exempel på att det kan, utmana ambitionen om jämlik vård.
Mm, för då blir det inte riktigt rätt förutsättningar då för patienterna.
Nej, för att varje kvinna oavsett bakgrund ska erbjudas den här möjligheten att själv ta beslut, så står det. Men med ekonomiskt bidrag till religiösa ledare som har en annan ansats, så går man emot den. Och det, jag menar inte på att kvinnor skulle, att vi har visat att de mår dåligt på det eller att det blir fel, men det är en tankefel.
Mm. Vad är det som fungerar bra nu då i vården kring det här?
Ja, framförallt skulle jag vilja säga att de sista 3 årtionden så har vi blivit mycket bättre på att förstå vikten av kommunikation och att acceptera det här med att använda tolk. På 90-talet så var det inte samma rutiner och regleringar om att använda tolk. Men det har blivit mycket bättre, även om det fortfarande kan bli bättre och att man implementerar det. Men
för då kan man ge rätt vård när man verkligen förstår eller kan prata med varandra då?
Ja, man kan i alla fall reducera den här risken för missförstånd och att man utnyttjar. Våra kollegor som är veterinärer, de har svårt att prata med sina patienter. Men vi ska inte sätta oss i den situationen när vi har tillgång till tolk. Sen är det en annan fråga om man liksom har åsikter eller ambitioner att medborgare ska lära sig ett språk. Men det är liksom inte på gynrummet som man ska bedriva den ansatsen, så att säga. Utan där är det viktigt att vi förstår varandra.
Och hur klarar vårdpersonalen av att möta de här grupperna?
Ja, vi har också sett i flera studier att personal, hälso- och sjukvårdspersonal inom kvinnosjukvården har en väldigt god bemötande förmåga och väldigt sensitiva. Och det finns liksom ingen xenofobi som vi har kunnat se i våra studier. Och en av våra senaste arbeten, där lät vi personal inom kvinnosjukvården. De skulle gissa på en patient. Vad tror du att den här patienten har för sociala för värderingar? Och då handlade det om frågor, till exempel. Ja, vad tror du att den här patienten tror om att ha sex före äktenskap? Och få synpunkter mot homosexualitet eller kvinnans rätt till preventivmedel? Och det visade sig att personalen hade väldigt lite fördomar. De gissade rätt, om man får säga så. För vi hade gjort samma frågor ställt till migranter. Så vi hade liksom ett slags äkta svar. Men det var på några områden då som hälso- och sjukvårdspersonalen, de gissade fel, kan man säga. Att de hade en tanke, en föreställning att när det gällde våld i nära relationer eller könsstympning eller det här att undersöka oskuldsundersökningar. Att man hade liksom en övertro att migranter tyckte att det var okej, när det egentligen var tvärtom, att de hade en mer icke-okej hållning till det.
Ja.
Så att man övervärderade där. Och det tänkte vi att budskapet kunde vara, det här är ju gjort liksom på gruppnivå, all forskning, men budskapet till den enskilda vårdgivaren är då att i ett kliniskt möte när man träffar sin patient så är det helt okej att ställa öppna frågor istället för att gissa. För att man blir liksom aldrig, man upplevs aldrig som diskriminerande om man ställer en öppen fråga, även om den är kanske lite närgången eller så. Men i vårt gebit så pratar man väldigt mycket om närgångna saker.
Ja, precis.
Av sin, av naturliga skäl liksom. Och så att inte gissa utan ställa öppna frågor.
Ja, så det kan finnas en rädsla för att man ska såra någon eller att man...
Ja, man kan säga en ängslighet, va? Att, och vi försöker få personal att komma bort från ängslighet. Man är ju väldigt påpassad från diskrimineringsombudsman och arbetsgivare och så på bemötande. Men om man är ängslig för att göra fel, då blir man också sämre på att göra rätt. Så att ställa öppna frågor och vara nyfiken är liksom ett lite enkelt ansats för att förhindra.
Mm. Är det särskilt viktigt att forska om kulturskillnader inom kvinnosjukvård och inom ditt område? Är det ett område där kulturskillnader tar sig mycket uttryck?
Ja, det är ju för att jag kan säga att jag tycker att det är viktigt att titta på det här där man tror att kulturen är väldigt avgörande. Men det är viktigt att då tillskriva kultur när det verkligen har en roll. Men lika viktigt att inte tillskriva det när det inte har någon roll. Och vad menar jag då med det? Jo, att man inte, kulturen ska inte skymma det här med svåra medicinska problem eller sjukdomar eller en gravt socioekonomisk utsatthet. Och det där är ju... Ja, kulturen ska inte vara som en dimridå för medicinska saker. Jag brukar säga att man ska tänka på att kommer man från ett annat land, en helt annan kontext med ett annan sjukdomspanorama, så har man ju en ryggsäck med sig. Det är inte alla som har malaria, det är inte alla som har HIV, men man kan tänka på TBC utan att vara stigmatiserad och att det är liksom inte skamligt att fråga om det här.
Ja, precis. Och att kulturen är en sak, men att det också sen handlar om individuella skillnader.
Precis.
Att varje individ har sina egna, sitt eget bagage, så att säga.
Precis. Så att det är liksom viktigt att släppa fram empirin och data och de här anekdoterna som är så, det är ju liksom så tacksamt att berätta om den ena konstiga historien efter den andra, men det blir att vi jobbar med liksom att lägga krutet på rätt sak, så att det verkligen ska gagna patienten. Och ibland är kultur väldigt viktigt, men det är oftast så är det medicinska, att hitta de medicinska problematiken och att få en acceptans i den behandling man föreslår. Och sen att förstå en komplex socioekonomisk situation som gör att kanske inte patienten prioriterar att komma tillbaks till ett återbesök. Patienten kanske inte prioriterar att gå och leta efter den här medicinen och så vidare. Och då tror man att det är deras kultur, de uteblir från mottagningen eller de förstår inte, de respekterar inte vårt, det är deras kulturella beteende, så att säga. Men det kan finnas andra bakomliggande orsaker i en komplex social situation som gör det istället.
Så det är viktigt att den här kunskapen når ut, det som du säger med empirin och så. Är det politiker som man behöver nå med det här, eller är det vårdpersonalen? Eller?
Ja, det är både och, skulle jag vilja säga. Det är, kunskap finns, men slutsatserna tolkas ibland, eller allt för ofta inom mitt område, felaktigt utav politiker och policymakers, som man säger. Mm. Och ibland går det ju för att resultaten och empiri går lite på tvärs mot vad man hade tänkt sig själv. Men det är väl, man kan säga att vi kan återta empirin inom professionen och bli lite mindre ängsliga och vara stolta över den. Ändå allra flesta får väldigt bra vård i Sverige.
Mm.
Och tona ner lite av ideologiskt drivna argument in i gynrummet, så att säga.
Ja, precis.
Det kan man driva om man utanför, så att säga.
Ja,
aktivism utanför den professionella arenan, så att säga.
Ja, jo, för det är ju två olika saker då, kan man tänka sig, att när man är i sin yrkesroll och sen vad man tycker som privatperson.
Och lita på sin professionella hållning. Det var det här med ängsligheten. Och sen att komma ihåg, som antropologerna har lärt mig, att kultur är vanor, vad man gör, och vanor är flytande och dynamiska och förhandlingsbara. Det tycker jag har lärt mig.
Mm. Och vad vill du forska vidare om framöver, så att säga? Är det något särskilt som du känner att vi behöver mer forskning om?
Ja, jag skulle vilja se hur man kan. Det har gjorts försök med interventionsstudier, både i Sverige, Norge och Danmark, som har rätt så lika kontext inom kvinnosjukvården. Men det upplägget på interventionsstudier har liksom inte visat den effekten man hade hoppats på. Och jag tror att ett tankefel som man har gjort där, det är att man hela tiden går ut på att man ska förändra patienten, så att säga. Men patienterna är ju nya hela tiden. Mycket fokus på den gravida kvinnan eller familjen, ja. Men jag tror också att man kan jobba mer med interventioner. Det låter lite konstigt, men med vårdpersonalen. Och att man kan träna sig redan under sin utbildning. Att vi får in det här med att träna sig mer att bemöta utlandsfödda och vissa tricky situations, så att säga. Och vi hade ett sånt försöksprojekt på medicinska fakulteten där vi hade skådespelare som var då ett äkta case. Och så fick läkarkandidaterna, de fick testa på hur ställa anamnes och ta upp frågor och de här skådespelarna, de satte dem verkligen i en svår situation. Och vid utvärderingen så var det, de uppfattade att det här var mycket givande och att de fick vara stressade innan de kom ut på kliniken, så att säga. Så de fick träna det här.
Mm.
Så det skulle också vara något givande för framtiden.
Ja, att träna sig på de här situationerna.
Som... Redan för studenter, ja.
Mm. Mm.
Och speciellt då inom den här gebiten. Gynekologi och obstetrik, sexuell och reproduktiv hälsa, som är lite mer än bara biomedicin.
Ja, precis. Ja, lycka till så mycket med ditt arbete.
Ja, tack för att vi kom här.
Du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Birgitta Isén. Följ oss på Podbean, iTunes, Spotify eller andra poddläsare. Kontakta oss gärna i sociala medier på hashtag Forskarpodden eller på universitetets webbsida uu.se/forskarpodden. Jag heter Annika Hult och Forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.